Förra söndagen berättade jag en berättelse som jag läst i en bok, i Max Lucados bok I nådans grepp. Och jag ska berätta den en gång till, för inte alla har hört den. Och den är fantastisk. Berättelsen handlar om en far och hans 5 söner. De bor i ett slott i ett väldigt fint land. I det landet finns det också en flod som är väldigt stark. Och fadern har varnat sina söner för just den floden. För han vet att om de skulle känna på vattnet så skulle de säkert ramla i. Och så kanske de inte är kvar sen. Men de här 4 av bröderna, de yngsta 4 söner, de var så nyfikna. De ville så gärna känna på vattnet. Så de struntade i faderns varningar. Och så småningom ramlade de ner i floden som fadern hade förutsagt. Och så är de i floden och kommer så småningom i land. Men de känner inte igen sig. Det är inte deras land. Det är ett annat land. Så de börjar lära sig hur man bor i det landet. Hur man överlever. I början så präglas deras gemenskap av att de sitter och samlas vid en lägereld på kvällen. Och så berättar de berättelser om hur det var hemma hos pappa, hemma hos fadern och deras äldste bror. Men så småningom så överger 3 av bröderna den gemenskapen. Den första som försvinner väljer att bygga ett hus. En hydda. Nästa som försvinner hittar de på en bergsluttning ovanför den som bygger huset. För han ska sitta där och spana vad hans bror gör. Och den tredje som försvinner samlar stenar vid floden för att bygga en mur tillbaka genom vattnet till fadern. 3 av 4 bröder orkar inte vänta. En bestämmer sig för att roa sig, bygga sig någonting fint. Det är ingen tanke att vänta på far, säger han. Han är inte här. Han är inte ens nära. Den andra ser det som sin uppgift att övervaka sin bror. Skriva ner vad den gör fel. För någon måste ju kunna rapportera till far och berätta vad han har gjort fel. Och den tredje tror inte heller på att faren kommer tillbaka för att hämta dem. Han tror att han måste bevisa för fadern att han är värd att bli hämtad. Han måste förtjäna nåden, säger han. Kvar är bara den yngste brodern. Och han vet inte hur han ska hantera de andras agerande. Men en dag så hör han en röst bakom sig när han sitter där ensam vid elden. Och då är det den äldste brodern som fadern har sänt. Sen för att bära hem dem upp för floden. För han är den starkaste. Han orkar, men inte de andra. Den äldste frågar: var är dina bröder? Och då svarar den yngste: en av dem har byggt ett hem här. En annan sitter och vaktar honom. Och den tredje bygger en väg mitt i strömmen. Och då går den äldste för att leta reda på de här 3 bröderna som har valt att sitta någon annanstans. Och så berättar han för dem varför han har kommit. Men ingen av dem vill lita på honom. Ingen av dem vill tro att han säger sanningen. Och ingen vill följa med. Han som bygger huset, han tror att brodern ljuger. Han tror att den bara har kommit för att ta hans fina hem. Du är avundsjuk, säger han. Du vill ta mitt hem. Men det är mitt hem. Jag har byggt det själv. Den andra, den som sitter och dömer, han ser bara vad de andra har gjort fel. Han inser inte sin egen bristfällighet och att han också har vänt faran ryggen. Så han vill vara kvar för att rapportera. För någon måste ju ta ansvar, tycker han. Och han som samlar stenar vid floden, han tror att han kan själv. Och att hans bror inte tror att han kan själv. Att han bara är där för att håna honom. Han måste vara kvar och visa sig vara värdig. Han måste förtjäna nåden och han vägrar ge upp. Så när brodern kommer tillbaka till den yngre som sitter kvar vid elden, utan någon av de andra med sig, så frågar lillebron vart de har tagit vägen. Och brodern svarar: en valde att roa sig. En valde att döma andra. En valde att arbeta. Och ingen valde fadern. Och ingen valde fadern. Det är fascinerande att se hur de här bröderna reagerar så olika. Hur de väljer att hantera sin egen synd. För det är ju det berättelsen handlar om. 3 av 4 hittar sätt att hantera frånvaron av fadern. Och jag tror att vi alla kan känna igen en frånvaro av fadern. En blir husbyggare som snabbt överger det han kommer ifrån och sin far och längtan efter den. Och använder tiden för att roa sig, för att skapa någonting nytt, någonting som är hans eget. En mina väl, men blir felfinnare, fingerpekare. Han göttar sig i de andras fel, rapporterar och skriver ner allt. Han blir domare istället för fadern. Han vet bättre. Och en blir stensamlare. Han vill kompensera fadern. Han vet exakt hur fel han har. Och han vet också hur han kan fixa det. Om han bara samlar tillräckligt många stenar. Så han gör någon slags egen meritlista. Han har en egen kravlista som han måste uppfylla. Så att fadern kommer älska honom igen. Så han försöker rädda sig själv. Men han ser inte den utsträckta handen som är där för att hjälpa honom. Förra söndagen så handlade gudstjänsten och predikan om att vi alla på en och samma gång är förlorade och återfunna. Inte antingen eller, utan på ett och samma gång så är vi återfunna för att vi är förlorade. Texterna vi läste var från Lukas 15 och handlade om det förlorade fåret, eller det återfunna fåret och det återfunna myntet. Det är ett kapitel med 3 liknelser. Som Jesus berättar för att fariseerna undrar varför han umgås med syndare. Varför han låter publikaner och syndare vistas med honom. Och då berättar han de här 3 liknelserna. Och vi ska läsa den 3:e liknelsen idag. Den om den förlorade eller återfunna sonen. Och vi läser lite några verser i taget. Så om ni slår upp Lukas evangeliets 15:e kapitel. Så kan ni följa med i texten. Det finns också biblar där borta om någon vill ha en med sig. Så vi läser ifrån Lukas 15, 11-13 ska vi läsa. Liknelsen om den förlorade sonen. Vidare sa Jesus: en man hade 2 söner. Den yngre av dem sa till sin far: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. Så en man hade 2 söner och en av dem ber fadern att få ut sin del av arvet redan nu. Det är en ganska stor grej, tycker jag. Att få arvet fastän ens föräldrar fortfarande lever. Det är inte så jätteschysst. Men det blir värre. Det stannar inte där. Det är inte bara att son är alltså han är jätteoförskämt. Det är verkligen oförskämt att göra så. Men det är inte bara det han gör. Han packar ihop allt han har och överger fadern. Och sin bror. Han lämnar arbetet och ger sig ut på nya äventyr. Han får långt bort till ett främmande land. Och där förde han ett utsvävande, ett hämningslöst liv. Och slösade bort allt han ägde. Vi vet inte hur lång tid det tog. Det kanske inte tog så lång tid. Eller så tog det jättelång tid. Men han slösade bort exakt allt han hade med sig. Men det blir ännu värre. Det stannar ju inte där heller. Så vi läser från vers 14. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Faren skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Så efter alla pengar hade tagit slut, så först så skämmer han ut sin far, är jätteoförskämd, har ingen hyfs, ber om arvet. Sen lämnar han dem. Alla pengar tar slut och sen blir det en hungersnöd i det landet. Det blir bara värre och värre för varje vers vi läser. Så till slut så hamnar han hos någon där han får vakta svin. Men han får ingen mat. Så jag vet inte riktigt varför han gör det heller. För han verkar inte kunna köpa mat för pengarna han får, om han ens får pengar. Eller så kanske han bara får sova där. Det vet vi inte, men han har det inte bra där. Och då kom han till besinning. I andra översättningar så står det att han kom till sig. Han kom till sig som att han inte riktigt var sig själv. Att han inte var hos sig själv. Som att han behövde hitta sig själv först. Och då inser han vem han är och vart han kom ifrån. För han är ju son till en far som också är en väldigt bra chef. Så då bestämmer sig sonen för att gå tillbaka. Men han vill avsäga sig barnaskapet, för han inser att han inte riktigt har levt upp till att vara son. Jag är inte värd att kallas din son, säger han. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Det är det han har i huvudet när han gör den här långa resan. Vi läser att han gick till ett land långt borta. Så resan hem måste ha varit en riktig plåga, kan jag tänka mig. Hungrig, ledsen, besviken på sig själv, skamsen. Och sen har han så mycket tid på sig att fundera över hur det kommer bli när han kommer tillbaka. Allt som skulle kunna hända, vad faran skulle kunna säga. Vilken plåga. Jag tror också att han hade ont i magen av nervositet. Ni vet när det verkligen så här, det drar ihop sig. Men sen så är han framme och så står det: medan han ännu var långt borta så fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Faran skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Faren tog emot honom med öppna armar. Han kysste honom, han förbarmade sig över honom. Inga ord om hur dumt sonen hade handlat, hur oansvarigt det var, eller hur ledsen och besviken faren var. För det hade han ju all rätt att vara. Inte heller någonting när sonen då sa det han hade förberett. Han säger: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Även då säger fadern ingenting till honom om att han faktiskt har rätt. Han kan inte kallas son längre. Han har inte betett sig så. Inget sånt. Istället så vänder fadern sig till tjänarna och säger: skynda er och ta fram den bästa dräkten och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Med andra ord, klä honom så att alla ser att han är min son. Och så instruerar pappan att kalven ska slaktas och att de ska ha fest. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Det säger han till alla tjänare. Och så börjar festen. Och här skulle berättelsen kunna sluta. Här slutar ju liknelsen om det återfunna myntet. Och liknelsen om det återfunna fåret. Det slutar när allt är bra. Myntet är funnen. Fåret är tillbaka. Och de som har hittat delar med sig av sin glädje. Berättar för grannarna. För vännerna som är nära. Som har varit med under letandet. Och det gör också fadern. Han delar ju med sig av sin glädje om att sonen är tillbaka. Inga ord om tiden utan honom. Det är bara glädje och kärlek. Men kanske var det så att medan Jesus berättade det här, den här tredje liknelsen, att han såg hur åhörarna började viska med varandra om hur oansvarigt det var av fadern. Någon måste ju läxa upp den där skitungen. Det går ju inte bara gå och slösa bort alla pengar från arvet. Det är ju jätteoansvarigt. Någon måste ju lära honom hur man beter sig som vuxen. Det går ju inte. Det finns en gräns och den där sonen, han har ju korsat den flera gånger. Jag kan tänka mig hur det var, liksom, hur viskningarna gick runt där i gruppen. Och jag tror det är därför att berättelsen fortsätter med att den äldre sonen kommer tillbaka från fältet och sätter ord på det där som åhörarna säkert gick och tänkte. Så vi läser det från vers 25 till 32. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg, brodern, och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: här har jag slavat för dig alla dessa år, aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en skilling så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son, inte min bror utan din son, som har gjort slut på dina pengar genom att hora runt, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Det är ändå en rimlig reaktion, tycker jag. Jag förstår det. Och jag vet också hur det låter. Missunnsamt, snålt, avundsjukt. Och kanske skulle man kunna fråga brodern då om han har gjort något åt det där som han bär på. Har han kanske någonsin frågat fadern efter en get och grilla? Jag tror inte att fadern hade sagt nej. Eller har han frågat efter en dag ledigt? Om han tyckte att det var så jobbigt att jobba alla dagar, då hade han ju kunnat fråga, eller hur? Det är inte så svårt. För när man lyssnar på den här äldre brodern så får man ju en ganska mörk bild av tillvaron hos fadern. Och visst är det intressant hur olika sönernas uppfattningar. För den ena, när han är borta i misären, så är det himlen på jorden att komma tillbaka till fadern. Och för den andra verkar det vara någon slags fängelse. Och så är det ju lite för oss också, att vi har väldigt olika upplevelser av samma händelse. När vi kommer gå ut härifrån sen och fikar och går hem efteråt, så kommer ju alla bära med sig en egen bild av det som hände här. För vi är olika och vi upplever olika. Och så är det för sönerna också. De har väldigt olika upplevelser av det som sker hemma. För den äldre sonen så har det känts som att han tas för givet. Han bara finns där. Han bara är. Han kanske känner att han inte riktigt får plats. För när lillebror var hemma, då handlade ju allt om lillebror. Den fick all uppmärksamhet. Och sen när han lämnade dem, då var ju frånvaron så stark att storebror inte heller fick någon plats. Allt handlade om att lillebror hade lämnat. Det kanske är så det kändes för honom. Det betyder inte att det var så, men det kanske kändes så. Och visst förstår man då känslan av orättvisan när lillebror kommer hem och ännu en gång står han i centrum. Och man själv har inte ens blivit hämtat från åken för att fira. Utan han måste ju upptäcka det själv. När han är på väg på kvällen hem från fältet så råkar han komma på att det är en fest. Det är ingen som har gått och hämtat honom. Inte en enda tjänare som skickades iväg för att hämta brodern. Utan de skulle hämta en ring och skor och en jättefin dräkt och slakta en kalv och fixa en fest. Men brodern blev inte hämtad. Men så säger fadern, mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Kan det vara så att båda sönerna behövde komma till sig, komma till besinning? För att förstå vem deras far är. Att ingen av dem riktigt hade fattat det. Jag tror att båda behövde höra att de är villkorslösa, accepterade och älskade. Att de är lika viktiga för fadern, bägge två. Jag tror nämligen att ingen av dem förstod vilken relation de har till fadern. Den äldre Bo såg bara skyldigheter, vad han behövde göra. För det var ju hans plikt, han var ju äldst. Han arbetade åt sin far, inte med utan bara åt. Och den yngre såg bara rättigheter, allt han fick göra för sin egen skull. Så han stack. Båda söner har fått göra en resa. Den ena reste fysiskt väldigt långt bort. Sjönk väldigt djupt moraliskt. Gjorde en del etiska problem som kanske inte var så bra. Och sen insåg han vart han hade kommit ifrån. Och var han kunde komma till om han vände tillbaks. Den andra stannade hemma men fick så småningom, kanske för första gången, sätta ord på alla besvikelser. Alla år där han bara hade hållit inne. Och det där med att sätta ord på sin besvikelse, det är ju så hälsosamt. Det är så viktigt att göra. Att våga vara ärlig. Berätta att man är sårad och varför. Berätta om ens förhoppningar och att det inte blev som man trodde. Det är okej att vara arg och ledsen och sårad och besviken. Och det är viktigt att berätta det för någon. Så när brodern bara säger allt det där som låter så otroligt fult i våra öron, så är det bra att han gör det. För han har haft det, eller låtit det vara osagt alldeles för länge. Det är viktigt att sätta ord på vad man har blivit sårad för, vad man är ledsen över. Även om det är fula känslor så är det viktigt att de får komma upp till ytan. Och det är viktigt att kunna gå och prata med någon som kan hjälpa en hantera dessa upplevelser. Och det är inte alltid personen som har orsakat dem. Ibland så kan det vara väldigt bra att gå till en själavårdare. Eller egentligen tror jag att det är alltid väldigt bra att gå till en själavårdare och prata med någon som kan hjälpa en hantera ens liv. Men ja, det är bra att gå och prata med någon. Hjälpa, få hjälp med att bearbeta för att sen kunna sätta ord på det här utan att bryta ihop. Nu är det inte det som liknelsen handlar om. Liknelsen handlar ju om två söners relation till fadern. Och kanske viktigare, faderns relation till dem. Båda, den som drar och den som dömer, behövde få ut sig någonting. Den ena längtade ihjäl sig, längtade efter frihet och trodde sig finna det på annan ort. Och den andra längtade efter uppskattning, att bli sedd. Och han trodde att han inte var det. Och så möter fadern båda dem. Han möter dem med öppna armar. Med nåd. Och han ser deras behov. Och så upprättar han dem. Berättelsen som jag inledde med. Om de här fem söner och fadern med slottet. Den fortsätter så här. Eller den slutar så här. Efter att den äldste brodern hade gått för att leta efter bröderna och vände tillbaka då till den yngste utan någon av de andra, så frågade den yngste, blir de andra alltså kvar här? Och då nickade den äldste brodern sakta. Just nu i alla fall, ja. Så frågade den yngste, och vi går tillbaka hem. Ja. Kommer han förlåta mig? Frågade den yngste brodern. Skulle han ha sänt mig om han inte tänkte göra det? Skulle han ha sänt mig om han inte tänkte göra det? Så tog den äldste brodern den andra på ryggen och började hemfärden. Låt oss be.